Knallhatten av Erik Andrén. Gruvarbete. Vid ankomsten till gruvkontoret fick emigranterna genast ett varmt mottagande. En stor bandhund kom utförande och vaktmästaren, väckt av skallet, kom som ett yrväder sättande från sin upphöjda ställning, vilken befanns vara ett oansenligt brädskjul innanför nätgrinden. Det var en inpälsad kar, liten till växten och med ett väderbitet ansikte inramat av ett grått skägg som liknade väggmossa. Uppsynen var viktig och den, liksom uniformsmössan, var väl avsedd att vittna om hans höga tjänsteställning. "Vad in i helvete!" hälsade han och lät handen beskriva en cirkel i luften. "Här kom inga obehöriga in!" "Stopp till, stopp till!" skrek han åt hunden som reste sig på bakbenen med dräglande käft färdig att uppsluka främlingarna. "Vad har ni för ärende? Vad är ni för ena?" frågade han när stormen lagt sig lite. "Vi är från Finland och söker arbete", svarade en som heter Viktor, kort men skyggt. "Och bra betalt", skarvade en purmoyngling i medan han måttade en spark mot hundrackan vars rygghår rest sig och stod som ärtris i storm. Vaktmästaren spände ögonen i dem och avsköt en blick som hade han gripit de värsta brottslingar. Sedan lockade han på hunden och gick in i skjulet för att ringa. Efter en stunds väntan hördes röster. Korridoren ekade av steg och bakom det målade glaset syntes skosulor som gjorde en tvär krök och kom närmare. Vaktmästaren flög upp. Med två skutt fick han fatt i dörrhandtaget, slet mössan av sig och gjorde en bugning så djup att han nästan vidrörde golvmattan på vilken hans förmän stod. "Vad är frågan om här då?" frågade gruvfogden och spände sina grisögon i emigranterna. "Det är finnar", upplyste vaktmästaren. "De här jepparna talar ett sorts begriplig finska och de säger att de kommer för att söka arbete. De verkade i alla fall vara annorlunda än de där förra som ingenting begrep, men så stack de också från hyran och utan att lämna in verktygen. Sånt går ju inte i vårt bolag, det har ju alltid..." "Broman lägger sig inte i", klippte gruvfogden av. "Bolaget sköter jag och arbetskraft behövs. Ta upp namnen han, Broman. Personalchefen anvisar bostad och se till att jepparna blir fördelade på förmännen som bestämmer om skriftgången och ställena de ska arbeta på." Grovfogden vände på klacken och lämnade sällskapet efter det vaktmästaren rivit upp dörren och under upprepade bugningar sett sin förman försvinna. Sedan återtog han sin värdighet, förde två fingrar till mössskärmen, gav en kort historik över släktens anor och sin egen viktighet. Innan han fick fram en pennstump ur västfickan, antecknade namnen och sände ut en hand, hård som ett klappträ, att tryckas av de arbetssökande. "Underjordsarbete alltså", öppnade personalchefen sitt ordflöde följande morgon utanför gruvhissen. "Principen är att utlänningen får börja med enklare jobb. Handlastning och putsning i avlägsna orter och gångar dit bara tillfälliga stickspår hunnit dras, men där ingen luftkonditionering finns. Ett nog så tungt och krävande arbete som självfallet inte kan primeras med mer än sådär 1,50 och 2 kronor i timmen för de första 3 månaderna. Allt beroende på om vederbörande strax från början kan uppvisa flit för bolagets bästa. Det sista sagt gäller även bostäderna. Flit och arbetsamhet är vad vi avkräver emigranterna innan en någorlunda hygglig bostad kan anvisas. Lägg där till ett nyktert leverne och anständigt uppträdande, då kan såväl lönen som bostaden i sinom tid tas upp till förnyad prövning." I gruvkåkarna var det trångt om saligheten, en sällsam blandning av alla slags människor. Vaktmästaren som fått det höga uppdraget att förevisa bostaden anlände i god tid, denna gång i en sorts inspektorsklädsel. Den sedvanliga blyertspennan i västfickan och en nytänd cigarr i käften. Efter några närgångna frågor stannade han framför trappan till en förfallen gruvstuga. Han trodde att det bodde landsmän till de nyanlända där och fick strax sin förmodan bekräftad. Barnhänder skrapade is från insidan av de små fönsterrutorna. Ögonblicket efteråt vändes en tidning till sidan och nyfikna ögon tittade ut. En kvinna med klädkorg under armen klämde sig ut genom dörren och styrde genom snödrivorna rakt mot ett klädsträck mellan två björkar. I farstudunklet bakom henne hördes en smäll som förkunnade att också telningarna tagit sig ut. Kvinnan skrek någonting till de små, avbröt sin klädupphängning och störtade in igen. Emigranterna fick sig anvisade några mindre vindsrum under de bilade åsarna som bröt taket likt locket på en likkista. Det stod omväxlande vedkaminer och kakelugnar i rummen och vaktmästaren förmodade att hyresgästerna i sämja kunde bestämma vilken av dem som bäst lämpade sig för matlagning. Det fanns visserligen ett matkök i närheten, men det drevs i privat regi och serverade endast mot kontantbetalning, så dit var det inte värt att sticka näsan i första taget. Och så tjöt ångvisslan. Arbetsdagen var slut. Elevatorskoporna tystnade, vajrarna slaknade och malmkrossen stannade. Från gruvtornet ringlade svarta män i slitna kläder. Några försvann in till omklädningsrummens tvättställ för att skrubba gruvdammet av sig. En stund senare syntes de på vägar och stigar på väg hem eller till de ruckel som bolaget begåvat dem med. Och så länge där Viktor och kamraterna blivit inhysta fick sin beskärda del. Finska ord ackompanjerade av dörrsmällar avslöjade snart vad slags folk det var fråga om. Landsmän alltså. Vaktmästaren trodde att de var från Vasa och det enda han för tillfället kunde påminna sig i anslutning till namnet var att Vasabröd tillverkades i Filipstad. Så började de gråa nattskifterna sin ändlösa bana. De infödda storsvenskarna bevisade sin solidaritet genom att i kraft av sitt medborgarskap avsäga sig allt skiftarbete. Yrkesstoltheten tog sig uttryck i att de borrade och sprängde på dagen, emigranterna lastade malmen på natten. Lagerkaren som delade ut verktygen öppnade käften när han fick reda på hur det förhöll sig. För honom var det kända tongångar och det var inte utan en viss skadeglädje han tog till orda.
Finnjävlar! Ja, men det märks att ni är nya i gården. Tyngsta och värsta skitjobben utdelas förstås åt finnarna. De är ju rent jävliga på att slåss med kniven, men också på att arbeta. Jo, men här har ni och dra sen till!
Han slog upp ett litet häfte med blåa pärmar och antecknade alla prylarna han gav ut.
Dra åt helvete in med nästa! Till helvete, avslutade han och stoppade häftet i blusfickan.
Sedan stack han ut huvudet genom magasinsluckan, stödde hakan i näven och frågade i mildare ton.
Vad får ni för lön på dyngjobbet mitt i mörkaste natten där nere?
Fy fan, luftade lagerkaren sitt medlidande.
Res hem pojkar innan det barkar av. Skägget växer och ska ni gå Norrbotten runt fastnade i fötterna. Tågbiljetten lär ni aldrig få lös utan att sätta slantarna i hastigare rullning.
Den grinande lagerkaren fick rätt. Det var ett avsidesbeläget, nyöppnat och trångt schakt de hamnat i och dit var det omöjligt att få ned någon lastmaskin. Någon gång i framtiden skulle sådana arbetsplatser ge en ordentlig utdelning åt bolaget, förutskickade gruvfogden. Men till dess hoppades han att arbetarna skulle låta sig nöja med en låg men säker inkomst. Luften var så tjock att den nästan kunde styckas med kniv. Svetten rann vid minsta ansträngning och efter ett par veckor sa finnarna till Viktor:
Perkele, nu farra vi hugga skogen upp till Grankärde. Där åtminstone friska luften vara.
Drömmen om de stora förtjänsterna som avhandlats på ditresan försvann som i ett blådis. In i gruvtornet drog stålvajrarna på väloljade hjul och växlade hissarna upp och ner. Den ena forslade gråberg och damm, den andra betjänade manskapet. Larmet var öronbedövande. Och var gång gråbergshissen tömde sin skopa förmörkade dammolnet solen och spred sig i omgivningen där allting i vida nejder antagit en smutsgrå färgton. När vinden låg på från bergssidan drev dammet förbi järnvägsstationen, fastnade i träden och på gruvstugorna som varit rödmålade men nu impregnerats av årtiondens smuts. En dag anlände en ny kontingent arbetsvilliga från Viktors hemtrakter. Några av dem hade han sett förut och kände sig manad utdelat varningens ord. Men som alla goda råd förklingade även detta ohört. Det var för att tjäna pengar man kommit till Sverige. Och här var stället där pengarna fanns. Gruvbasen som tog hand om dem var en beskäftig kar och munnen gick i ett. Lagerkaren försåg dem med gruvhackor och järnspett av äldre modell. Kampen för brödet var hård. Den kunde inte heller för sig gå i gruvgångarnas nattsvarta mörker utan ljus, sa basen, och fiskade en liten nyckel ur byxfickan som visade sig passa till ett fanerskåp. Ljus är Guds hus, sa han och fick fram några buckliga karbidlampor av aluminiumplåt. Sedan började han skruva mixtra och förklara. Här är vattenbehållaren och där är karbidhuset. Han grep en skopa, hällde vatten i behållaren, tog ett vitt pulver ur lådan och packade med tummen karbidhuset, öppnade en skruv och ett stilla väsande hördes. Fan också, den läcker gas, förmodade han, satte lampan till örat och skakade den. Nu tänder vi! Pass på! Så här gör man! Han vred ett halvt varv till på skruven, förde tändstickan till lampan och då small det. Ett par veckor senare kom bud från sjukhuset att basen skulle få tillbringa resten av sitt liv med ett glasöga och utan hörsel på vänstra örat. Tiden gick och kom så den sedvanliga skurningen av den svettiga och dammiga kroppen vid skiftbytet innan arbetarna gnisslade hemåt på sina rostiga cyklar. En daglig företeelse som rutade in många arbetarfamiljers liv. Det var inte alla som kunde lyckönska sig till egna tvättmöjligheter. Skynket som avdelade tvättrummet från omklädningsstugan hade på grund av bolagets sparsamhet och skräddarens sax blivit allt för kort och gjorde att man kunde se det som var avsett att döljas. Skiftet för natten var över. Viktor och Pormopojken följde sina landsmän till tvättstugan för att inviga dem i duschandets hemligheter. De kunde ju annars bli försatta i en pinsam situation med alla kranar, vippor och mätare där bland storsvenskar som ansåg sig ha förtur på livets alla områden. Snart var paltorna upphängda på krokar och spikar. Bakom det för korta skynket valsade ägarna till håriga hjulben, krumben och koben med fötter i olika storlekar i en salig röra. Pormopojken, som var den minst blyga och mest talföra, föll i förundran när han betraktade ett par ovanligt stora fötter som rörde sig likt två brädlappar innanför skynket.
Ser ni pojka, uppkallade han uppmärksamhet på sin breda dialekt. Han te har nog tega på mossa med. Han kan fast gå på vattnet som Jesus.
Gapskratten skallade mot taket men plötsligt blev det tyst. Brädlapparna bakom skynket hade stannat och en röst frågade:
Vad fan skrattar finjävlan åt?
Nu gjorde brädlapparna en tvärgir som vittnade om att ägaren var upprörd. Skynket väcks till sidan av en lurvig hand och framför dem stod en väldig kar, bred som en laddörr och med hår på bröstet.
Vill ni ha stryk? Då
ska ni ta mig fan. Rösten som började i falsett övergick till en viskning när han fann sig omringad av främlingar som talade ett annat språk i hotfull ton.
Jävlar, muttrade han stillsamt. Snart blir vi svenskar överflödiga här i landet.
Den vilda strejken.
Tänker ni riva sönder formkassetterna, era tusende jävlar?
Byggmästarens pipiga röst hördes från tredje våningen, trängde upp genom hisschakt och trapphus och överröstade ljudet av de nötta betongblandarnas kugghjul. Hammarslagen i femte våningen tystnade. Spejande ögon syntes under de gula hjälmarna i fönsterhålen som var belamrade med bråte och utskjutande bräder.
Vad i helvete nu då? Vad betyder det här?
Där nere på gårdsidans byggnadsställning syntes en vit hjälm. Byggmästarens röst hördes återtydligt.
Har jag inte sagt enko min ole sanunut? Ni får inte slå sönder kassettit. Ej Ricky, ej Ricky. Förstör ni firmans egendom så ska ni ta med fan få sota för det.
En yngling med långt hår försökte ingripa och förklara på svenska.
Vi har inte slagit sönder några formkassetter. Gänget som river har ackord och någon går ibland sönder i brådskan. Vi sänder ut både hela och söndriga. Ingen har frågat dig om någonting,
snäste mästaren.
Håll truten. Nej, men jag förklarar bara hur det ligger till. Rätt ska vara rätt.
Nu syntes en flaxande vindtygsrock komma upp för stegen. Mustasch och pipskägg lyste i solen. Det var arbetschefen. Men här var ingen rädd för honom. Bäst det var steg han fram och höjde handen. Snarvlet från de nyanställda arbetarna på femte våningen tystnade. Nu hördes rösterna och skratten tydligare. Arbetschefen ropade med sin diskant.
Tystet slag där uppe!
Det blev undrande tyst.
Vad är det som för sig går det här?
Vände han sig till byggmästaren.
De här huliganerna tar sig för att slå sönder firmans egendom, rapporterade byggmästaren och pekade ut de två syndarna. Nej, nu får det vara färdigljuget, stormade ynglingen med håret. En stavelse till och jag lappar till dig på käften så löständren stritar ut genom marslet.
Arbetschefen vände sig mot de två arbetarna och viftade anklagande med vindtygsärmen.
Sabotage! Sabotasi! Skrek han genom snålblåsten. Ni är alla beroende av firman!
Skallade det från femte våningen.
Hör på fanskapet! Beroende av firman! En sån grävs svinsgalt!
Ynglingen med håret hade nu förklarat för sin finska arbetskamrat vad saken gällde och han nickade.
Vainin, jag så!
För att sedan avsluta med.
Perkelen kapitalistiskt, satans kapitalister!
Pipskägget vände sig till de två arbetarna i kommandoton och meddelade.
Ni är avskedade,
sa han och pekade på finnen.
Loppotilli!
Pojkarna kastade sina bräckjärn på brädhögen, vände blåblusarnas ryggtavlor mot förmännen och gick med stela nackar mot landgångens trappa. Innan de försvann vände finnen sig om, såg med vass blick på de båda förmännen och sa
Kyss, fittan, hajsta, vito!
Hej, vänta, odota!
Förtroendemannen hojtade till när han såg de två arbetarna vända pjäxorna mot porten.
Jag vill tala med er. Hur gick det här till?
Pojkarna förklarade.
Anamma,
utlät sig förtroendemannen när han fick klart för sig hur det förhöll sig.
Godtyckligt och utan orsak får ju ingen avskedas.
Nej, men när de jävlarna kom och skällde och hade sig så gav vi igen. Det blev orsak, fast det inte var det från början.
Ja, men inte rådde ju ni för att formkassetterna var söndriga, förklarade förtroendemannen. Och inte fan är ni skyldiga att falla på knä för att bli nerskällda av arbetsgivaren.
Nej, därför öppnar vi tröjan och lät käften gå vi också.
Nu går vi in till arbetschefen, föreslog förtroendemannen. Så här får du ju i alla fall inte bli, för då barkar det åt helvete.
De stegade iväg till kontoret som var inrymt i ett rivningsmagasin. Förtroendemannen slog hammarklykan i väggen och hängde upp sin spikväska innan de gick in.
Morgens!
Den sminkade kontorsdamen bakom skrivmaskinen snörpte munnen till ett streck och såg ogillande på de dammiga gestalterna.
Är arbetschefen inne?
Hon tryckte på en knapp och in kom pipskägget farande från ett angränsande rum tapetserat med byggnadsritningar. Han höll pekfingret hotfullt riktat mot de tre arbetarna.
Vad fan nu då? Här igen! Ut härifrån! Har jag inte sagt ännu mina ole sanonot? Ni har fått slutligt vid teile loppotili. Ut, ulos! Förresten, vad hade jag en sån här att göra? Det är arbetstid. Gå tillbaka till jobbet.
Det ska jag, svarade Jansson. Men jag är arbetarnas förtroendeman och först ska vi reda ut affären med våra arbetskamrater som utan orsak och med gällande avtal blev avskedade.
Här diskuteras inte med huliganer,
Arbetschefen slog näven i bordet så att maskinskriverskan hajade till.
Jag ska stämma de här två för missvirmelse och ärekränkning.
Sedan ni först med grovskäl och utan orsak sagt upp dem, ja.
Arbetarna åligger att visa sina överordnade respekt och lyda order.
Pojkarna utförde det arbete de var satta att göra.
I det arbetet ingår inte uppkäftighet, vad jag vet.
De blev orättvist beskyllda, det är hela saken. Men arbetschefen var omutlig.
Ingen vidare diskussion. Mitt ord står fast. Ännu bor vi i ett fritt land. Jag bestämmer och ni är uppsagda. Loppo tilli! Ulos!
Men i dörren erinrade han sig något. Svängde militäriskt på klacken och riktade än en gång sitt pekfinger mot förtroendemannen.
Dessutom vill jag varna Jansson. Ni är ju förtroendeman här. Men det betyder inte att ni ensidigt ska ta ställning för arbetarna. Jansson ska också samarbeta med arbetsgivaren. Det är ju han som ger arbetaren bröd. Fanns inte vi så skulle inga arbetare överhuvudtaget behövas. Och förresten, jag har kontrollerat era mat- och kafferaster. Där finns sådana som går 2 minuter före och kommer ut 5 minuter över. Det betyder att ni stjäl tid av firman. Ni är simpla tjuvar. Varsågod och stig ut.
Maskinskriverskan gav dem en anklagande blick.
De två uppsagda arbetarna satt bredvid förtroendemannen i manskapsbaracken morgonen därpå. Klockan 6:45 knackade Jansson med tumstocken i bordet och reste sig. Han relaterade gårdagens konflikt och visade på de två uppsagda pojkarna. Flera vittnen som varit inom hörhåll för beskyllningarna betygade att det stämde.
Jag vädjar om enigt stöd och solidaritet för våra arbetskamrater, fortsatte förtroendemannen. Idag är det deras tur. Imorgon kan det vara någon av oss som drabbas. Jag föreslår att vi avbryter arbetet och sitter i baracken tills uppsägningarna har tagits tillbaka. De som understöder räcker upp handen.
En skog av händer for upp mot taket.
Saken är avgjord, förkunnade Jansson. Jag går upp på kontoret och meddelar arbetsgivaren.
Pipskägget stod i fönstret när förtroendemannen kom in.
Jansson, se till att arbetarna kommer ut!
Han höll upp armbandsuret och pekade på visaren.
Klockan är 5 minuter över. Hädanefter drar jag av en halvtimme för varje minut ni sitter. Begrips!
Ni kan dra av hela dagen och nästa också. Vi går inte till arbetet förrän ni tagit uppsägningarna mot våra kamrater tillbaka.
Vad är det för påhitt? Det blir stämning till arbetsdomstolen för avtalsstridigt förfarande.
Hängmustascherna darrade och halsenorna stod som tvinnade rep av återhållen bredde.
Detta är en vild strejk.
Kalla det vad fan ni vill,
utlät sig förtroendemannen.
För våra kamrater som ni avskedade godtyckligt och utan orsak är det en lojalitetsåtgärd och den räcker för oss.
Vad sa? De brukade ut käften mot arbetsledningen. Det är jag som avskedar och anställer folk. Uppkäftiga sabotörer avskedar jag utan att fråga Jansson om lov.
Den uppkäftigheten provocerade ni fram själv. Men låt gå, vi glömmer hela historien från bägge sidor om ni tar uppsägningarna tillbaka. Det är ett rättvisekrav.
Arbetschefen tog några fjädrande steg, stack tummarna i västens armhåla och plirade med ögonen.
Jaså, rättvisa, tror han det, Jansson. Men här är det inte fråga om rätt utan om makt.
Arbetschefen dunkade knytnäven i dörrposten och såg myndig ut.
Om principen att bestämma på sitt eget företag. Hälsa arbetarna att jag kommer att åtala dem vid arbetsdomstolen och då ska de få se vem de stungit haver.
Men ni hör ju inte till arbetsgivareföreningen, påpekade förtroendemannen. Det betyder att ni inte är någon avtalspart. Och då skiter den förening ni åberopar i er. För övrigt avlägsnar ingen sig från arbetsplatsen men ingen lägger händerna på något arbete förrän vi fått rättvisa.
I manskapsbaracken kom kortlekarna fram när förtroendemannen anlände och meddelade att underhandlingarna inte lett någonstans.
Termoskorkarna skruvades upp med ett förnöjsamt flin och lättade röster hördes genom tobaksröken. De kan inte hålla ner arbetet länge. Vintern närmar sig och då är det dyrt att bygga. Idag och imorgon blir det nog att ta till bönboken för arbetsgivaren. Vi far till stan efter lite medicin. Bra att få reta på ryggen en dag eller två. Förtroendemännen hörde anspelningarna och ropade. Ingen tar sig ledigt och far till stan efter brännvin. Imorgon bitti samlas vi här igen. Det är order från högre ort. Jag har haft kontakt med förbundet. Lagerkaren tittade skamset omkring sig, hasade försiktigt mot dörren och slank ut. Vem fan är det som ringer på triangeln? Kortspelarna tittade förvånat upp. Har inte den där jävla rövslickan på lagret bättre vett än så? Gå ut, Jansson, och säg för fan att han låter det vara sista gången. Det ska inte ringas till arbete när vi strejkar. Lager Mikko stod avvaktande i stolplidrets cementlager när förtroendemannen kom. Du ska inte ringas när vi strejkar. Kom in med oss andra du också.
Jag hör inte i strejken, pep den gnälliga rösten under mösskärmen. Jag har månadslön och strök mig ur facket när jag kom på lagret.
Ja, ja, somliga blir stora herrar så snart de får ståta med en blyertspenna i västfickan och sätta sitt namn under en fraktsedel.
Jo, men ni är bara avundsjuka för att jag fick månadslön, pepte från lagret.
Nej, men en jävla skit är du som kom springande med andan i halsen för att stryka dig ur facket så snart du fick börja rafsa namnet på någon lortig fraktlapp.
Ni bara bråkar och strejkar.
Arbetschefen sa att vi har flera byggen så inte behöver jag vara här tillsammans med er.
Jaså, ni har flera byggen, arbetsgivaren och du. Det var som fanken var somliga stiger hastigt i graderna.
En yngling anställd strax innan strejken bröt ut syntes inte till i manskapsbaracken.
Han är pingstare och tycker att tobaksrök och kortspel är synd, upplyste en av murarna de andra.
Men var det inte han som gick ut när Lagermikko ringde?
Jag går ut och ser efter, sa Jansson. Kom med någon.
Bakom en brädhop på gatsidan hördes ivriga hammarslag och där stod pingstaren i fullt arbete när de stack fram bakom hörnet. Förtroendemannen knuffade kamraten i sidan och blinkade menande. Vi tar det lugnt. Pojken är ung och har väl inte varit med förr. Pingstaren fortsatte sitt sågande men när de kom närmare vände han ryggen till. Hej! Han fortsatte sågandet utan att svara. Hej, är du organiserad? Hör du till fackföreningen?
Nej, jag är frälst.
Ynglingen tittade hätskt på de två männen och förtroendemannen fortsatte.
Det får du väl vara, det är din ensak. Men för den skull kan du väl höra till fackföreningen.
Du vet väl om att vi har sitt strejk för att två av våra arbetskamrater godtyckligt har avskedats.
Jag blandar mig inte i politik och strejkar inte i lag med kommunister och ogudaktiga.
Jaså, men det är varken syndigt eller ogudaktigt att strejka för en kamrats rätt till arbete. Pappa är missionär och han har sagt att det bara är ogudaktiga och kommunister som strejkar.
Det är inte din pappa som ska strejka, det är vi arbetare här som opponerar oss emot att våra rättigheter trampas under fötterna. Lägg verktygen i backen och följ med oss in.
Nej, inte om ni så bär mig. Så länge jag har Guds ord på min sida står jag här. Jag är sionist och ni är kommunister.
Ja. Och hur skulle det ordet låta om man får fråga?
Pingstaren fick fram Nya testamentet ur blusfickan, meddelade storordigt att både äldstebröderna och fadern fördömt den syndiga strejken och därför försett honom med ammunition, ifall någon av djävulens anhang uppenbarade sig för att inleda honom i synd. Hör här, han slog upp Nya testamentet och läste. I tjänare varen edra jordiska herrar lydiga med fruktan och bävan av uppriktigt hjärta. Var och en var underdånig den överhet som han har över sig, ty ingen överhet finnes som inte är av Gud. All överhet som finnes är förordnad av Gud.
Är det ur arbetsgivarnas regelbok du läser eller förestavar du någon sorts fanedig underdånighet? Frågade Jansson. Bättre än så kunde inte ens arbetsgivarnas centralorganisation själv ha sagt. Men arbeta på du. Sälj dina kamrater för 30 silverpengar. Det gjorde en annan långt före dig, så ovanligt är det ju inte. Men någon merit, varken i himmel eller på jord, är det inte. Kom ihåg det, unge man.
Luften blev klarare, kölden skärpte till mot kvällarna. Frostnätterna kom allt tätare. Det led mot vinter. Strejken hade nu varat i 2 veckor och arbetsgivarna gick var dag genom det tysta bygget. En beundrande svans av arbetsledare strax efter. För det mesta rörde det sig om landsortspojkar som gått i tekniska skolan och nu kände sig manade tjäna sin husbonde genom att ta ställning mot arbetarna. Om byggnation var kunskaperna tills vidare bristfälliga, men ett hade de kommit till klarhet om, och det var en samvetssak. Arbetslönerna skulle hållas nere. Var någon av arbetsgivarna inom hörhåll talade de högljutt om de brottsliga arbetarna som strejkade. De var otacksamma som inte insåg hur bra de hade det. Tänk på Ryssland. De som var förståndiga borde i tid återgå till arbetet och tänka på sin egen och sina barns framtid. Förtroendemannen råkade höra det och sa:
Det är precis vad vi gör när vi strejkar. Inte har jag sett någon kapitalist som tänkt på sina arbetares framtid förrän nu, när de vågar opponera sig och strejka. Det här måste fan i mig vara en alldeles ny sort.
Det går för långt, menade Lagermikko. Arbetsgivarna är folk de också. Vad ska arbetarna leva av om de inte fanns? Imorgon är det jag som far härifrån. Arbetschefen sa att vi har ju flera byggen på gång. Det går att komma sig upp här i världen, bara man inte är bångstyrig.
Hör på den, avbröt Jansson. Ta lärdom av honom. Han har fått sig ett ben vid det stora kalaset han också.
Pingstaren stod och arbetade när arbetschefen kom dragande med sitt följe genom bygget. Han såg sig förstulet omkring och hoppades att de skulle se honom. Jo, sannoliken, de kom häråt. Det stod visst något om den ståndaktige som skulle få sin lön i himlen. Men det vore kanske inte ur vägen med lite tillskott i plånboken redan här på jorden.
Du tänker inte sluta,
sa arbetschefen förtroligt när pingstaren fått på sig mössan efter hälsningen.
Nej, svarade pingstaren bestämt och argt. Hit kom några karar och sa till mig att strejka. De frågade vad mina föräldrar var för slags folk. Så jag sa att vi var frälsta. Och då sa de att gå nu hem och kom tillbaka sedan när strejken är slut. De skällde och förbjöd mig att arbeta.
Du gjorde rätt i att inte sluta,
betygade arbetschefen kamratligt.
Man ska inte låta skrämma sig.
Arbetschefen tog sina underhuggare med sig och gick en bit ifrån. De slog huvudena ihop och resonerade en stund. Sedan gick arbetschefen tillbaka till pingstaren.
Det är kanske bäst att ni går hem i alla fall tills strejken är slut, sa han välmenande. Vi kan inte hålla arbetsledning för en enda man. Och så enkelt arbete finns ju inte att ni klarar er på egen hand. Ni är naturligtvis välkommen tillbaka sedan. Säg till så får ni lönen på kontoret.
Han vände på klacken och tågade iväg med den beundrande svansen efter sig. Pingstaren plockade skamset ihop sina pinaler och lommade iväg med verktygslådan mot stolplidret där cykeln stod. Han hade inte varit inne i manskapsbaracken tillsammans med de strejkande arbetarna sedan konflikten började. Hade han ändå så mycket vett att han förstod att skämmas? När han steg på cykeln och försvann mot porten stack en av armerarna ut sitt lurviga huvud och hojtade.
Nu kan du ta med fan dra spiskroksvalsen, din jävla strejkbrytare. Fy fan!
Och så spottade han 3 gånger. Stämningen blev allt mer irriterad vad tiden led. Arbetschefen stod allt oftare på gården omgiven av sin beundrande skara och skådade mot skyn.
Vi måste få igång arbetet!
Larmade han förtvivlat och rev sig i huvudet.
När som helst har vi vintern över oss och då blir det dyrt att bygga. Snöskottning och eldning kostar pengar.
Arbetarna kom varje morgon 7. Även de väntade en förändring och förundrade sig över arbetsgivarens hårdnackade hållning i en sak som ju ändå var en bagatell. Förtroendemannen hade också försökt påvisa detta, men blivit bryskt avvisad med beskedet att nu var det inte längre fråga om de 2 avskedade arbetarna. Principen att bestämma var det avgörande, och här skulle statueras exempel.
Jag får väl skrämma dem till arbete då,
hade någon hört arbetschefen säga och gapskratten skallade i baracken. Men tillvaron blev ändå trist för de strejkande. Det var att göra avsteg från en livslång rutin samtidigt som de miste sin utkomst. Det enda de kunde trösta sig med var att arbetsgivaren förlorade mer än de själva. Men det var en ringa tröst. Med allt tätare mellanrum skruvades termosflaskornas korkar av och besvikna snokar tittade skamset på de torftiga brödbitarna i papperspåsen som nu allt oftare saknade den obligatoriska korvskivan. När den sista kaffeskvätten var urdrucken gick de ut på gården i solskenet, letade upp en rund sten och stötte kula. De enda som tycktes trivas med livet var kortspelarna, där de höll till i det mörkaste hörnet av baracken. Med jämna mellanrum sände de ut den så kallade medicinmannen. Han kom alltid tillbaka från sin missionsresa belåtet flinande och fickorna på vadmalsrocken putade misstänkt. Kortspelarnas ansikten lyste som soluppgångar, kortlapparna small som bössskott mot bordsskivan och rösterna blev högljuddare. En gråkulen morgon när snöflingorna virvlade i luften stod arbetschefen vädrande i pipskägget.
Nu får det vara slut med den här förbannade kommuniststrejken,
skrek han gällt och ihålligt.
Idag ska arbetet igång. Vintern närmar sig.
Den undergivna arbetsledarskaran nickade jakande och sände en anklagande blick mot arbetarbaracken.
Jag går upp,
fortsatte arbetschefen argt.
Nu ska de allt få se på fan!
Kortspelarna i knuten hade redan försatt sig i hög form. Medicinmannen hade just återkommit, flaskbottnarna vändes mot taket och replikerna haglade.
Jag sticker kungen i röven med damen och ästet. Här ska ni ta med fan få se på gröjtaga Henrik. Trian och tian och knäkten. Nu satt ni allt make-upina i rävsaxen. Långpitt, här din tur. Vad perkele, jag pitar. Spader i trumf, sa han som smackar ballen i grötfattig. Lyft och ta om en gång till.
Nu hörde steg i trappan. En välbekant skugga skymtade genom tobaksröken. Det var arbetschefen.
Nu får det bli slut på den här förbannade strejken,
stormade han. Snarvlet i baracken fortsatte som om ingenting hänt. Korten smällde i masonitbordet och ingen brydde sig om chefens uppenbarelse förrän han siktade med pekfingret mot knuten och röt.
Tyst där borta!
Håll käften själv!
Lager Mikko som kommit tillbaka för att vakta stolplidret cementlager vred sig olyckligt.
Ni kämmer ut er,
sa han och tog sig åt sitt rädda firmahjärta.
Det är ert fel alltihopa! Vad ska chefen säga? Ingen annan i hela stan strejkar. Chefen kan kyssa oss i arsle.
Arbetschefen blev röd i synen. Pipskägget vippade och mustascherna riktade snett neråt. Käften malde tomgång som om luften plötsligt tagit slut. Men efter flera stammande ansatser återfick han talets gåva.
Hör hit era latstövlar! Den som inte är i arbete inom en timme är uppsagd och kan kvittera ut sin lön. Och hör sen! Samtliga byggnadsfirmor i stan är solidariska med mig.
Han blängde och andades tungt.
Jag för upp er på svarta listan.
Den listan kan du torka dig ändan med,
kom det från kortspelshörnet och ett flerstämmigt gapskratt skallade mot takåsarna.
Jaha, nu ska vi börja säga upp här, hördes en av arbetsledarna från dörren till arbetsbaracken där han stod med papper och penna i högsta hugg.
Finns det arbetsvilliga så säg till så prickar jag i för namnet på listan. Du kan kyssa oss i finalen med dina listor,
kom en arg röst ur hopen.
Här finns inga strejkbrytare. Ställ upp er i slagordning,
ropade förtroendemannen.
Vi tar ut våra slutlikvider allesammans, en för alla och alla för en.
Arbetarraden ringlade förbi kontorstrappan, vek av bakom magasinknuten och syntes igen vid den stora bäckgrytan på gården där den slutade. Dörren med den påspikade pappskylten Toimisto öppnades med jämna mellanrum och ett namn ropades upp. De enda som inte fanns med i raden var pingstaren och Lager Mikko. Han stod flinande i stolplidrets öppning och rökte.
Du behöver inte vakta lagret, din grötyvel, sa en arbetare vast i förbifarten. Här i raden finns inga strejkbrytare, men om du vill se en så ta fram en spegel när du kommer hem. När du tittar i den blir du varse en förbannat stor skitstövel. Ni är bara avundsjuka för att jag har månadslön och strök mig ur fackföreningen. Varför skulle jag betala till sådana som strejkar när jag inte behöver? Inte ger jag bort arbetsgivarens pengar till strejkare. Nej, nej, vad skulle den som kavat sig upp i arbetsgivarhimlen ha i helvetet att skaffa? Vakta du cementsäckarna så de inte rymmer och flagga med bankboken när du trycker in bröknallarna i ditt skitiga tryne. Kontrollera i lönepåsen att ni har fått rätt i sluträkningen, röt Jansson. Verktygsersättning och semesterpengar ska finnas med. Nej, jävlarna är inte att lita på. Är någon osäker så kom till mig så får vi se över.
Arbetarna samlades i små grupper inne på gården, bröt med grova arbetslitna nävar de bruna kuverten och tittade misstänksamt på de smala remsorna.
Blev det så helvetes lite?
Nåja, vi har ju hållit upp i 2 veckor nu. Nog för att det är en småsak, men arbetschefen kallade ju principsak, vad nu det kan betyda. Att opåtalat få göra hur orätt som helst mot arbetarna tycks i alla fall vara en princip för arbetsgivaren.
När de kom ut på gatan gjorde de ett överslag av sina möjligheter och det var inte utan att en bitterhetens tagg stack fram. Här stod de nu med sina verktygslådor fastsurrade på pakethållarna. Snart skulle de vara skingrade för himlens vindar medan arbetslöshetsspöket grinade dem i ansiktet. Rykten om att arbetsgivarna sammangaddat sig för att samfällt rycka brödbiten ifrån dem hade nått mångas öron. Men på gården stod pipskägget bred och trygg. En svartlackerad bil körde fram. Han steg in och när den svängde om hörnet avgav den som körde en gäll signal och flintskallen lyste som en måne i bakrutan när fordonet vek av mot restaurang Ernst.
Japp, så går vi väl, vi då också, sa Jansson.
Det lär ju finnas byggjobb hur mycket som helst ute på stan. Det här stället var ju närmast som en fattig gård, tröstade han sig. Fast tänker man nu riktigt efter så har man väl vistats på en ambulerande fattig gård mest hela livet. Arbetarens lott är att säljas och köpas och passar inte priset öppnas porten och han får sig en spark i ändan. Det har inte ändrats så förbannat mycket sedan våra fattiga förfäder gick under klubban.
Arbetschefen drog mig till sidan och sa, säg åt timmermännen att de inte tar hem verktygen. Det blir nog att börja igen efter ett par dagar eller så.
Det var lagbasen som talade. Han var gammal i gården, avlägset släkt med pipskägget och kunde inte motsätta sig strejken, men var tveksam till den. Men nu hade strejken pågått i veckor och det blev bara värre.
Tar de uppsägningen tillbaka då? Frågade Johan som var en av de nyanställda.
Det sa han ingenting om, svarade lagbasen. Det är väl arbetschefen som bestämmer det. Vi kan väl inte hålla på så här i all evighet, vi heller.
Men, sa Johan, det är väl just därför vi strejkar. För att pipskägget inte ska bestämma i den här saken. Ska vi sälja 2 av våra kamrater bara för att arbetsgivaren stampar ut dem med orättfärdiga beskyllningar? Inte kan vi väl bara sitta med händerna i kors? Då barkar det blankt åt helvete.
Johans familj såg genom fönstret sin försörjare komma cyklande på eftermiddagen. Verktygsbacken hade han lämnat i stan för att de närmaste dagarna jaga en ny arbetsplats.
Bäst jag går och hänger källardörren på gångjärn, utlät han sig till hustrun tvärs över köksbordet när han fått sig kaffesumpen.
Vi gick slut likvid, så det blir väl att se sig om efter något nytt arbete. Men det får bero någon dag. Kåken behöver repareras och ses över till vintern.
En stund hade han hållit på när han hörde upprörda röster på gården. Det var några arbetskamrater som kom och när de ställt cyklarna ifrån sig mot stugväggen bröt stormen ut.
Nu är självaste fan lös! Rösterna var upprörda. Vi är svartlistade av de jävlarna i hela stan. De behövde nog timmermän överallt men strax de fick reda på var vi arbetat tidigare var det njet. De behövde inget nytt folk, inte ens fast de annonserat dagen innan.
Vi får nog allt tänka om, föreslog någon. Det är ju en ren bagatell, en småsak vi strejkar för.
Förresten,
Pojkarna hade väl nog sin andel i skulden de också. De skällde ju och käftades de med. Johan fick onda aningar. Han hade hört delade meningar allt oftare och någon av de äldre murarna hade till och med hotat förtroendemannen med stryk. Några av dem hade varit så länge anställda i firman att de förunnats äran att sitta vid samma bord som arbetsgivaren vid den senaste taklagsfesten och fått medalj för lång och trogen tjänst. En himmel utom räckhåll för de flesta här i världen. Visst käftas det, svarade Johan. Fattas bara annat, men de blev sparkade utan orsak. I alla fall är det en bagatell, en skitsak hela affären. Inte ska väl närmare 100 man uppoffra sig för de där två? Nej, svarade Johan. Det är ingen småsak. Och ingen skitsak heller för den delen. Pipkägget sa ju att det var en principsak. Att han ska ha rätt att avskeda och handskas med folk efter eget godtycke. Det är ingen småsak. Nåja, fastslog talaren. Vi har i alla fall kommit överens om att börja imorgon. Och nu kom vi hit för att få dig med. En förtroendemannen då? Frågade Johan. Jansson, kommer han också? Nej. Det är ju han som pipskägget är mest förbannad på. Det var ju Jansson som kallade det där två avskedade tillbaks och ställde till med hela rabaldret. Så Jansson kommer inte. Johan såg frågande på var och en av dem. Nej, pojkar, fortsatte han om en stund. Gör som ni vill, men jag kommer inte med. Inte förrän saken med våra kamrater är uppklarad. Och när den är det, då börjar vi igen, alla. På Folkets hus var det liv och rörelse. Arbetarmötet hade samlat fullt hus. Ombudsmännen hade dagen innan varit i farten och besökt arbetsplatserna. Flygblad med uppmaningar att infinna sig till mötet och diskutera åtgärder med anledning av strejken hade delats ut. Timmermansgänget hade inte gått till arbetet och nu satt de där med Johan i mitten. Säg för tusan att de slår till med solidaritetsstrejker på de andra byggena i stan. Så är eländet över på ett par dagar, uppmanade kamraterna Johan. Ombudsmannen stegade fram till talarstolen, drämde klubban i podiet och informerade om läget. Talade om bakgrunden till strejken och pekade på de beträngda ekonomiska förhållanden de drabbade arbetarna befann sig i. Sedan föreslog han en insamling på samtliga arbetsplatser i stan som hjälp till de värst utsatta. Förslaget omfattades enhälligt. Johan reste sig och begärde ordet. Ordförande, påhenjohtaja, kamrater, bröder, taveri, väljet. Han redogjorde utförligt för bakgrunden till konflikten och uppmanade arbetarna på de andra byggena att överväga arbetsnedläggning som en solidaritetsåtgärd. Strejken gällde i princip allas rätt till arbete och en människovärdig behandling. Den principen hade nu deras arbetsgivare hänsynslöst trampat under fötterna. Själva stod de idag utan arbete, stämplade som brottslingar, svartlistade och utan möjligheter att försörja sina familjer. Arbete betyder bröd för arbetaren, intygade han. Utan arbete inget bröd. Så enkelt och sinnrikt är vårt samhälle konstruerat. Idag har arbetets bröd tagits ifrån oss. Imorgon kan det drabba någon annan. Det kan inte undgås att en våg av bitterhet stiger i mitt sinne när jag står här och talar. Många av dem som kom hem från kriget trodde på en bättre värld. De vilkas liv och egendom var så dyrbara att arbetarna sändes ut att försvara dem är nu de första att spotta dem i ansiktet. Där fick de kämpa för sina liv. Här får de kämpa för sitt uppehälle. Idag frånsäger sig arbetsgivaren allt ansvar för dem som han har förbrukat och lagen medger att arbetarens brödbit hängs upp på arbetsgivarens grindstolpe. Det blev rörelse i salen, applåderna smattrade mot taket, stampningarna och rop hördes. Understödes! Kantetan! Hyve! Bra! Påhenjohtaja! Hyppenen reste sig bakerst i bänkraden. Ingen jävel ska bestämma om vi andra ska strejka eller låta bli. Vi sköter vårt och de sköter sitt. Se on minun meiniki, ja sille siisti. Meningarna var alltså delade. Det talades för och emot, dörrarna skrällde, arbetarna kom ut och på gården stod Hyppenen bredbent och skrävlade om den verkliga kommunismens genombrott. Då skulle sådana här småsaker sopas undan som av en stormvind. Till dess gällde det att ge sig till tåls och se allt i större vyer.
och så försvann de en och en trampande sina cyklar.
Jag sticker mig in till Orres Kalle och ser om han behöver någon arbetskamrat, sa Johan morgonen därpå när han fått i sig kaffet. Han lär vara igång med någon sorts mindre reparation, så dit ska väl inte svartlistningen ha hunnit ännu. Gå efter vatten först, uppmanade hustrun. Kaffet är slut så jag kokar en teskvätt och tar med.
Orres Kalle gjorde stora ögon när Johan förklarat sitt ärende.
Du kommer som på beställning. Visst fan behöver jag en arbetskamrat. Se här, stora skådefönstren är tunga.
Ja, så svartlistade, sa du.
Vilka jävla grisar. Jag ska tala med byggmästaren imorgon bitti.
Du har väl verktygen med dig?
Kalle tittade trumpet upp.
Nej, men jag ska hämta dem, sa Johan. De blev kvar på arbetsplatsen och nu lär de visst ha någon sorts underhuggare som försöker spionera ut var deras arbetare tar vägen när de hämtar verktygen.
När Johan anlände till sin gamla arbetsplats stod Lager Mikko och flinade i magasinsdörren. Det var halvskumt där inne, verktygslådorna var kastade huller om buller i ena knuten och efter något sökande fick Johan fram sin egen. Mitt på golvet stod en byggnadsvinsch under reparation bland lösryckta kugghjul och rostiga maskindelar. Bredvid den stack en slev upp skaftet ur ett vaselinfat.
Ska du börja arbeta?
Frågade Lager Mikko, ledigt som en symaskinsagent.
Jag började när jag var 12 år och har inte slutat än.
Jag menar här i vår firma.
Jag hämtar mina grejer och håll käften sen.
Mitt i pratet förmörkades dörrhålet av en av de yngsta murarhantlangarna.
Molotov skickade in mig efter sina rappningsgrejor,
meddelade han kort.
Så vart ska det bära iväg nu då? Upprepade Lager Mikko sin fråga.
Till helvete, svarade ynglingen kort.
Än du själv? Ska du med du också?
Jag kör skitkärran åt Eckerman, sköt du ditt.
I detsamma fick ynglingen ögonen på en murarsäck med namnlapp på.
Den tar jag,
fastslog han och gick mot dörren.
Hälsa pipkägget.
Men i förbifarten fick han syn på vaselintunnan. Handen får ut som en pistong, fattades leven som stack upp och förpassade en stor vaselinklick på dörrhandtaget.
Hälsa pipskägget,
ropade han en gång till och slog igen dörren efter sig så att det blev mörkt som en säck.
Fanken.
Lager Mikko trevade sig fram till dörren och muttrade något om vanartiga pojkvalpar. Bäst det var fick han tag i dörrhandtaget.
Jävlar om det är shit, ropade han högt och hotfullt.
Utkommen på gatan surrade Johan fast verktygslådan på pakethållaren men fann snart att det var omöjligt att cykla.
Såg du benranglet?
Hördes plötsligt en röst bakom honom och murarhantlangaren stack fram bakom knuten och såg sig hotfullt omkring.
Nej, hur så?
Ja, pipskägget har satt den där jävla underhuggaren som någon sorts gestapoagent för att se vartåt vi som tar ut verktygen vänder kosan.
Det var som fan. Var ska Molotov ta vägen?
Ut i skärgården för att mura upp en villa skorsten.
Ajökens, jag går nu. Men ser du benranglet så hälsa från mig att härnäst blir det en jävel på käften.
Ynglingen slängde säcken på ryggen och gick mot närmaste gathörn där en mörk gestalt stod och väntade på honom. Det är inte lång väg till Orres Kalles arbetsplats så jag får väl gå då, tänkte Johan, när en framåtböjd gestalt krökte sig ur magasinsdörren och hälsade.
God morgon, Storsand. God morgon, Kjell. Vart ska Storsand ta vägen nu då, om man får fråga?
Det är till att vara tidigt ute, ser jag.
Det var tidigare förr när jag hade arbete.
Men verktygen då? Vad ska Storsand med dem om han inte har något arbete?
Storsand hämtar sina verktyg när han vill. Det råkar nämligen vara hans egna. Förresten, vad stryker du omkring här för? Laga dig iväg. Hastiga knyckar innan jag ilsknar till. Jag har fått sluta här och går vart jag vill.
Ett par gathörn senare försökte Johan bestiga cykeln igen men det gick inte. Han stannade, vände sig om för att rätta till verktygslådan och vem var det som kom där om inte benranglet?
Vad vill han nu då tro?
Benranglet stannade också, såg sig omkring, vände och gick några steg tillbaka. När Johan försökte med samma manöver en stund senare upprepade samma sak.
Nu är självaste Belzebub lös, tänkte han.
Jag går till centrumhuset, ställer cykeln på Brandgatan och sticker mig själv bakom knuten och väntar. Benranglet hajade till och tog sig för bröstet när Johan klev fram.
Vad ränner du efter mig för?
Jag ränner inte. Jag ville bara se vart du tog vägen. Det är order från chefen och det kan inte jag någonting åt. Nej, nej, skitstövlar förnedrar sig till vad som helst på order från sådana som har än mer skit på näsan. Men hälsa du, pipkägget, att jag går vart jag vill. Och du, din gröthyvel, vänd du dina näbbpjäxor därifrån du kom, för annars kan det hända du får på käften.
Johan redde ut om strejken och svartlistningen för den nya arbetsgivaren innan han började arbetet.
Det angår inte mig, sa den nya. Jag deltar inte i någon klappjakt på arbetarna och anställer vem jag vill gör jag också utan att fråga någon om lov. Här stannar du så länge du önskar.
Ett par veckor gick i arbetsglädjens tecken. Den nya arbetsgivaren kom var morgon, hade hopsummerat göromålen i huvudet, lyssnade uppmärksamt på förslag och delade ut ritningar. Han var med ett ord en människa skicklig att ordna och styra utan att synas. När han inhämtat vad han ville veta i fråga om arbetet och sett till att det fanns material önskade han lycka till och försvann. En dag när de passade in karmen för skådefönstret som vette ut mot gatan rullade en stor Opel förbi. Den som körde lutade sig nyfiket fram och spanade efter de två männen i fönsterhålet.
Se på fan, sa Johan. Det är så dags nu.
Vem var det? Frågade Orres Kalle.
Jag tyckte han blängde på oss, så ögonkloten stod en halv meter utanför skallen.
Det var pipkägget, upplyste Johan.
Jaså, vad slamrar han här omkring för?
Ställ kofoten i knuten ifall han kommer in.
Nej, nej, han är väl bara ute och jagar arbete. En bra jakthund behöver man inte visa på spåret, flög det ur Orres Kalle. Var kan den strittmusen ha fått reda på att du finns här?
Efter en kvart upprepade samma sak och nu satt en av de yngre arbetsledarna i baksätet. Strax efter arbetstidens slut kom arbetsledaren som varit med på rekognoseringsfärden in. Han tittade sig besvärat omkring och hälsade.
Goddagens. Här håller man på med reparation, som du ser. Och du är också här, Storsand.
En bra upptäckt, svarade Johan. Än så länge syns man utan kikare.
Jag kom hit, sa arbetsledaren milt. Ursäkta att jag stör, men det är så att chefen skickade mig med bud. Vi har möte på kontoret ikväll 16:00.
Det angår inte mig. Håll ni era möten, jag håller mig till mitt.
Jo, men vi måste få igång arbetet. Vintern närmar sig.
Jag rår inte för att vintern närmar sig.
Nej, nej, men det här andra som är gamla i firman har nog lovat komma. Arbetschefen sa att vi kan åtminstone resonera.
Du kan väl gå i alla fall, sa Orres Kalle som avvaktande stått och hört på.
Så får du ju se vad de vill. Men ta nu ombudsmannen med dig för säkerhets skull. Man kan inte veta varför jävelskap de har kokat ihop.
Johan följde rådet. Han besökte fackföreningskansliet och stod tillsammans med ombudsmannen i gathörnet när timmermansgänget uppenbarade sig. Men en sak gjorde honom misstänksam.
Är inte förtroendemannen Jansson med? Frågade han.
Nej, svarade en av de äldre firmanställda. Pipkägget vill inte vi skulle ta honom med. Det är väl rädda för bråk och det är väl onödigt.
Johan växlade ögonkast med förtroendemannen. Sedan sa han,
men vi har ju själva valt Jansson till förtroendeman. Det är inte rejält att sidesteppa honom. Egentligen skulle jag gått härifrån, men eftersom jag har vårt eget fackombud med så får vi försöka gå in då. Men kom ihåg pojkar, enighet framför allt, annars barkar det.
Vad fan! Röt pipskägget när dörren öppnades och timmermansgänget steg in. Vad gör Semi här? Skrek han med sin diskant, tog pipan ur käften och pekade hotfullt på byggombudsmannen. Det här är inget kommunistmöte. Jag har kallat arbetarna för att reda ut den här vilda strejken och ni ställer till oreda i hela distriktet. Ni har ingenting här att göra. Ut! Där är dörren!
Johan blev röd i synen men fackombudet stod trygg som fastspikad i golvet med händerna i paletåfickorna.
Nu jävlar går det för långt, bröt Johan ut när han återfått målföret. Det är jag som anmodat vår egen ombudsman att närvara.
Det är vi som är hans arbetsgivare och han är här i egenskap av vår representant. Går han ut så följer vi med. Och kom ihåg detta, vi kommer inte en gång till. Ni har sagt upp oss, men får skämmas därför att arbetarna på andra byggen är solidariska med oss. Men visa inte vårt ombud på dörren, för när den stängs bakom hans rygg, då är vi också på utsidan. Det blev inget resultat av mötet. Stämningen var upphetsad och irriterad. Timmermännen avtågade och arbetsgivaren hotade med evig arbetslöshet. De var svartlistade och aldrig skulle någon av dem få jobb. Imorgon, upplyste pipskägget, tar vi in folk från landet och sätter igång. Ett samfällt flatskratt från gänget steg mot magasinstaket. Tar ni hit era landsbor som aldrig sett en ängslada på avstånd eller spikat ihop någon gärdsgård? Med dem bygger ni inga hus, och det vet ni. Sverigebåtarna går och biljetter finns. Ni kan dra åt skogen med era svarta listor. Ajöken, så öppna luckorna så det fläktar lite i skallen. När de stod på trottoaren och pratade med ombudsmannen flaxade till i kontorsdörren. Där stod pipskägget och hängmustascherna pekade snett neråt. Vill ni komma in i två? Hördes den milda rösten och han nämnde två namn. Johan och en till. Om vi nu skaffar likadana jobb åt de här två avskedade här hos oss och betalar dem 300 mark var i skadestånd. Går ni i arbete då? Fortsatte den milda rösten. Det måste ni fråga dem själva om. Vi är inga förmyndare. Men, ansatte pipskägget i samma tonart, det här är ju ett bra anbud. En himmel för dem som antar det. Vi föreslår att ni två far dit med pengarna och vi talar dem. De kanske inte har så stort förtroende för oss. Nej, tacka fan för det som ni har burit er åt. Men vi är inga springpojkar. Går de med på att ta pengarna och det arbete ni erbjuder dem så är det deras ensak. Men vi lägger oss inte i. Det var också ombudsmannens mening. Strejken var avblåst. Men någon riktig fart på byggarbetet ville det inte bli. Snön virvlade i luften och det drog kallt från sjösidan. Grupper av män stod hostande och rökte i lä för de halvfärdiga väggarna. Ibland flyttade någon sig för att bjuda sin granne på tobak. Strejken diskuterades fram och tillbaka men arbetslusten ville inte infinna sig. Den enda vars ande vaknat till liv var pingstarns. Han arbetade ensam i andra våningen och därifrån steg en sång, men orden verkade egendomligt verklighetsfrämmande. Triden blir dock stundom svår, satan snabbt till anfall går. De tittade längtansfullt mot manskapsbarackens dörr. Jo, där stod Lagermicko med ett saligt flin i ansiktet. Han vände sig mot arbetarna och skrek genom snålblåsten. Jag ringer till kaffe! Klockan är 2 minuter över.